Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Nu hör jag mig själv.
Jag hör mig själv.
Ja, jag hör dig själv också. Jag hörde också dig själv.
Det är någon slags konstverk. Något modernt konstverk. Jag hör också dig själv.
Ja.
Nu hör jag dig själv.
Ja. Det är sånt där man åker över Öresundsbron och sen så slingar man sig upp till Humlebäck och så betalar man 160 danska per person och så går man in i ett rum och säger så här, jag hör mig själv.
Jag kan höra mig själv långsamt bevega mig i rummet. Rummet är fyllt av mig. Rummet är fyllt av dig.
Ja.
Rummet är fyllt. Jag beveger mig i rummet.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Hallå Anders Baräng.
Tjena Flitten.
Fy fan, nu har vi kommit ut på andra sidan du.
På andra sidan.
Andra sidan döden. Nej, det är väl ständig kamp, tänker jag.
Mot döden, ja.
Ja.
Ja, du har ju sista två veckorna före,
ja,
före halvvägs till 100.
Vore synd om jag föll på målströmmen.
Ja, det vore jävligt värdelöst.
Det tråkiga med min 50-årsdag, det är ju inte att det känns jobbigt att fylla 50.
Nej.
Utan det tråkiga är att jag inte kan ha det här storslagna galejat.
Nej. Där ställde sig corona helt i vägen.
Ja, du hade ju ett storslaget galeja.
Japp, jag hade ett storslaget galeja i det här rummet som vi sitter i nu.
Det är nästan omöjligt att förstå hur många människor som fick plats i det här rummet.
Ja.
Det var så fruktansvärt mycket folk i det här rummet.
Mm.
Det var som att sitta på Nobelmiddagen, ungefär.
Mm.
Det kändes som att det var 100 pers.
Kan det vara så att det kändes som att det var 100 pers för att det är ett ganska litet rum och jag tror att det var 27 pers?
Ja. Och att jag var lite full.
Ja, du blev lite full.
Men jag tror att vi har nämnt det i tidigare avsnitt.
Ja, det har vi.
Ingenting att skämmas
för. Det jag minns starkast är att du, redan innan du hade blivit berusad, och det här har ingenting med berusning att göra, men du tog upp allsången Baba Ganoush.
Just det.
Därför att det hade tillverkats Baba Ganoush, som är en aubergine-röra kan man säga, till lammsteken. Och då så tyckte du att du skulle sjunga Baba Ganoush, Baba Ganoush, Baba
Ganoush,
Baba
Ganoush.
Ja. Och det där togs upp 12-14 gånger under middagen.
Ja. Liksom, det var som ett tåg som inte gick att stoppa.
Ja, det var det.
Eller Baba Ganoush, som din framlidne svärfar sa.
Tillika kocken av Sagda.
Björn Thorsson, ja. Baba Ganoush, kocken och poeten och arkitekten,
ja.
Björn Thorsson.
Ja.
Frid över hans minne.
Verkligen.
Men du var ju nere på Gotland nu ju.
Ja,
jag tänker på så här, men känns det konstigt fortfarande att din svärmor är ensam där nere?
Det är så konstigt. Min mamma och jag har ju också dött.
Mm.
Samma veva. De dog ju bara med en två månaders mellanrum. Hon har lämnat ett enormt hål efter sig, tycker jag. Alltså, det märks att hon inte finns längre.
Mm.
Björner har också lämnat ett hål efter sig, men det är hela tiden som att han är i ett annat rum. Jag har fortfarande den känslan att han är ju bara i ett annat rum. Alltså att han, därför att allting ser ungefär likadant ut. Och han satte väl sin prägel så mycket på det där hemmet och rutinerna i hemmet. Så att man tänker så här, men nu är han ju i verkstaden. Nu är han i ateljén och sköter ihop på med sin bankgirodosa och blir galen på den. Eller står och försöker borsta bort katthår från sin kontorstol, eller nu sitter han i sitt japanska arbetsrum och skriver dikt. Han är någonstans.
Goals.
verkligen.
Så vill man bli ihågkommen. Man vill bli ihågkommen. Så här, han är nog i ett annat rum, håller på med en bankdosa. Så här, roligt om mina barn säger det till mig. Liksom, så här, 2072. Så här. Ja, men han är nog ett, men fan, hade han en bankdosa när vi var små? Nej, det var ju bank-ID på mobilen då. Kommer du inte ihåg det? Ja, men jag minns honom ändå sitta nu i den här bankdosan.
Ja, det är så orättvist mot oss män att vi ska alltid bli ihågkomna för våra tillkortakommanden i relation till så här, bankdos, inloggningskoder och liksom den här världen som vi måste ta till oss.
Ja, men det är ju någonting med det där med att man sällan ser skildringar av kvinnor som är så här teknikklantiga på samma sätt. Är det för att man tänker att män är mer inriktade på teknik och då blir det roligare när fallet blir högre då när någon inte klarar av tekniken än med kvinnor som då har man liksom lägre förväntningar från början på oklara grunder då såklart, men att man då blir det inte kul liksom.
Nej, det kanske är så att klischén är att mannen blir kränkt initialt.
Men det är också någonting med de här klassiska klischéerna av, om man tar så här amerikanska sitcoms till exempel, så är det ofta så att det är en familj och så är mamman så här, voice of reason. Och så är pappan så här jävla klantskalle.
Ja. I Sverige så har vi också hållit på med det där jättelänge.
Du tänker på Svensson Svensson?
Nej, men alltså Sune, hela Sune framgångskonceptet.
Sune-franchiset.
Jag pratade med Sören Olsson om det där. Han som har skrivit Sune-böckerna. Och han sa att Anders Jakobssons pappa var ju väldigt klantig. Och det var därifrån han fick idén. Att han var så klantig. Det var liksom själva. Och jag tror att klantpapper fanns ju även tidigare. Men då kanske var mer så här typ Lilla Fridolf toffelhjältar. Eller män som var drabbade av kvinnors liksom. Du vet så här Carl Gustav Lindstedts klassiska sketch Bilskolläraren. Som egentligen, det är en man som är försvagad under en kvinnas oförmåga att köra bil. Och det är den kanske mest sexistiska sketchen som har gjorts. Så att han försöker få henne att inte titta i skyltfönster men som kör bil och så här. Men första gången som man formulerade klantpappan tror jag ändå i Sverige var när de började göra Sune-grejer. Och det är en formel som funkar så jävla bra.
Mm. Varför ändra på ett vinnande koncept?
Verkligen, verkligen.
Men när du har skrivit Knyckers till exempel, har du tänkt på det då?
Ja, jag har förhållit mig till det.
Mm. Men hur är föräldrarna där? Jag har läst för lite för att riktigt kunna pinpointa.
Ja, men alltså, det är Bove och Fia heter de. Mamma Fia, eller Mafia om man drar ihop det.
Just det. Men vad har de för drivkrafter egentligen?
Hennes drivkrafter är ju den kriminella
hjärnan.
Nej, men det är att samla troféer.
Okay.
Hon är helt ointresserad av överlevnad och att man ska kunna köpa saker. Utan det handlar om att klättra i den kriminella hierarkin, att få en klackring från förbrytarakademin och få uppgraderas från småförbrytare till mästertjuv och sådär. Men Bove är ju förälskade Fia. Han har ju till och med ett hedigt förflutet. Han har ju jobbat som cykelbud och han heter egentligen Ove och sådär. Så han är mer kär. Och kämpar
han, väl. Han är förblindad av kärlek. Ja, men hon är the criminal mastermind.
Hon är the criminal mastermind. Han är bra. Sen är väl han muskulärt stark så han är bra med kofot och dynamit. Men han är mycket.
Han är ingift i brottslighetens
värld. Ja, men sen är han också mycket mer mån om barnen. Mm. Han ser hela tiden barnen mår inte bra nu. Nej. När vi ska göra
men
den
då, men då är det ju lite mer modernt sina liksom, könsroller och så.
Ja, precis. Jag har väl ändå, det är väl ändå fortfarande så att Bove är väl den svag, alltså den lågstatusföräldern. Precis som Rudolf är den lågstatusföräldern i Sune-universet. Så
jo, men det är klart att det är, om han är liksom lågstatus och klantig sådär, men om han hyser mer omsorg för barnen så är det ju ändå lite, ja, men då, om man vänder ju på liksom det, alltså, så hur man betraktar verkligheten lite grann, kanske att det är kvinnorna som är mer, tänker mer på barnen.
Ja, det är sant. Det är en omvänd könsroll där.
Ja, nu ser jag inte att det är så idag.
Men det hade egentligen varit modigare. Alltså, det var länge sedan man såg en komediserie om en väl fungerande patriark.
Mm.
Så här, en riktig sån Jan Guillou-pappa fast längre. Alltså som kan allt, jagar. Snickrar.
Längre men kortare armar.
Han är ju han hade armarna, händerna vid.
Nej, men han har ju en
pappa.
Ja, nej, just, ja, okej, han har ju korta armar. Vad
nej, men, ja, för jag tänkte så här, vi ska ha en längre Jan Guillou, men med kortare armar.
Ja, då blir det neurosedyn, ja.
Ja, så som en Tyrannosaurus Rex liksom går runt.
Verkligen.
Men
prata om patriark.
Verkligen. Verkligen. Mm. Kingen av, alltså, det är ju kingen av djur. Det hörs ju på namnet Rex.
Mm. Ja.
Alltså, jävlar. Vilka kingar. Ja, men att göra en serie med en riktig sån bred, en sån farsa som är så här grabben hela dagen, stor och stark, och sen som klantmamma. Det hade varit spännande. Jag tror att det skulle vara roligare.
Och sen att han då utsätter henne för mental misshandel för att hon är så klantig. Att han alltid liksom så här, att konstant gnäll.
Ja.
Att han är konstant sarkastisk mot henne inför barnen.
Ja. Och att de påverkar barnen så att de också har den där blicken.
Så, det är, så de att det är liksom en mobbingkultur hemma. Det är liksom alla mot henne.
Ja.
Men det kunde vara en frisk fläkt.
Ja, kul serie.
En frisk fläkt i tv-tablån.
Ja. Men i många andra sammanhang har man ju trådat bort mamman. Jag tänkte på det här med klantpappan. En tidig klantpappa, det är ju farbror Melker.
Just det, men mamman är ju ofta döda. Va?
Mamman är döda.
Alltså, men det är väl så här, det är roligt att hela Astrid Lindgrens universum, det är väl mycket döda föräldrar och döda mammor.
Mm.
Och sen kommer då Gunilla Bergström med Alfons.
Ja.
Aha, död mamma då. Ja. Sen kommer Carla Brottare. Hon är
frånskild,
ja. Men hon bor mest hos pappan.
Den är ju skitbra. Den skildringen är ju, det är den bästa föräldraskildringen jag läst. Och det är ju jag som har skrivit dem också.
Ja, men det är ju liksom, det kan ju tolkas som lite förmätet att säga det själv.
Ja, ja men skit, för det är ingen annan som förmår uppskatta de där böckerna. Men morsan är ju bipolär.
Just det.
Hon bor i ett höghus och ligger och läser böcker hela dagarna.
Mm.
Så när...
Men framgår att hon är bipolär eller men det är mellan raderna?
Nej, mellan raderna. Ibland är hon så tyst och ligger bara och läser och tittar i väggen så att hon hör inte av sig på flera veckor och sen så är hon glad.
Mm.
Men hon har ju trick när barnen vill ska sova, då läser hon Steppvargen för dem.
Just det. Ja, men det är så jävla roligt.
Ja.
Och sen somnar de direkt.
Somnar de direkt. Men det som är den lilla fina ingrediensen där, det är att Sean, Carlas pappa, som också är en klassisk klantpappa, han är ju frankofil. Han är ju rörmokare och heter egentligen Jan. Mm. Han kallas för Jean och går runt i linnekostym barfota, uppknäppt skjorta, medaljong och lyssnar på Edith Piaf på vinyl. Han är så förälskad i mamman Camilla. Han är så förälskad i henne så att han blir alldeles knorvlig när hon dyker upp. Och någon gång så har det hänt något med Carla. Då kommer Camilla då, som heter, hem till dem och ska käka middag. Då har han tänt ljus och undrar om hon vill ha vin. Och
Men det är ju... mjölk. Men det är ju det finns ju någon slags realism i det också.
Jag tycker den är fin. Föräldrarna har ju, i barnlitteraturen har föräldrarna sällan om det inte handlar om skilsmässor eller cancer, så har föräldrarna sällan en relation.
Mm.
Utan de är bara föräldrarna och jag tror att
de är staffarsfigurer. Liksom.
Ja, och man precis, staffars.
Franskt ord. Det är som en hyllning till Jean.
Men du, Astrid har ju trollat bort mamman och ofta mamman eller pappan för att det inte ska hända att Teddy och Freddy, eller vad heter de, Pelle, Malins lillebror Pelle, ska höra hur Melker och Melkers fru har sex på natten. Alltså hon trollar bort det. Men det finns ju en jävligt bra skildring av föräldrar i Astrid Lindgrens.
Madickens. Mm.
För det är ju också ett mans, han förtrycker henne som fan, alltså pappan där.
Mm. Han är tidningsman då?
Ja.
Så är redaktör va?
Han är så långsbolsjevik.
Ja, det kanske han är.
En sån socialdemokratisk högerståndsperson.
Mm. Det är den bästa människotypen.
Och sen så när hon har lusat av den här lusfia, hennes syster, så säger hon, har fina fröken på Junibacken varit snäll mot fattiga barn idag?
men jag tycker han säger det med någon typ av... Alltså det är inte bara förakt i rösten. Jag tycker inte det. Jag tycker det är ju lite så här att han är, lite skojsar till det. Jag tycker mig kunna läsa in någon typ av värme i honom ändå. Alltså det är inte bara, alltså det är inte kall liksom. Eller?
Alltså jag tar det nog från filmatiseringen där Björn Granat lägger den. Jag tycker den är lite kall. Eller jag tycker den är lite så här. Han har ju gjort en klassanalys. Och han är ju motståndare till välgörenhet. Han vill ju ha en genomgripande samhällsförändring. Mm. Och det här är ju hans kritik mot välgörenhet.
Just det.
Tänker jag.
Ja.
Men det
är
återigen...
Där har du en C-uppsats.
Fan, den har säkert skrivits flera
där
gånger.
Där har du en C-uppsats i filmvetenskap. Ja.
Eller litteraturvetenskapen.
Ja, jo.
Men det är intressant. Återigen, vi har pratat om det så många...
Eller om det är filmatiseringen som analyseras. Du, kan det vara filmvetenskap?
Det är en av de bästa Astrid Lindgren-filmatiseringar som har gjorts. Kanske den bästa.
Mm.
Göran Graffmans filmatisering av Astrid Lindgrens Madicken.
Jonathan Unge hade ju en drapa i Aftonbladet häromdagen.
Aha.
Angående filmatiseringar av Astrid Lindgren och sådär.
Mm.
Att han generellt sett, spaningen var väl inte unik, men han menar ju att mycket av det som har gjort det är så fruktansvärt dåligt med Pippi och speciellt då kanske Bröderna Lejonhjärta. Och sen hade han en klo på det angående Thomas Alfredsons långa och fåfänga försök att få tillstånd en filmatisering av just Bröderna Lejonhjärta. Men då får man gå in på Aftonbladet och läsa
det. Är det bakom betalvägg?
Det var inte det in nyss.
Den vill jag läsa.
Gör det, den är rolig, fruktansvärt rolig. Ja. Han är en härlig krönikör, men han har ju brås på.
Verkligen, han är ju född i en krönikörfamilj. Både Ingmar Unge och Cecilia Hagen. Ja. Så att du skrev kröniker när Jonathan egentligen behövde dem som mest.
Ja, precis. Och det kan ju bli krönikor nu då för honom.
Ja, ja. Ja. Själv. Så där ser man hur kulturliten liksom så här, passivt misshandlar sina barn till att bli stora kulturpersoner.
Men det är ju en perpetuum mobile på det sättet. Alltså rent karriärmässigt. Ja, att det bara så här psykisk misshandel och sen så bara nya konstnärsbarn.
Ja. Det är så roligt det med Martina Haag hävdar att hon inte har fått någonting ifrån sin kulturella mamma. Förutom en teater då. Göteborgsgatan 4.
Du menar Martina Montelius?
Vad sa jag?
Martina Haag.
Jaha, förlåt. Förlåt Martina Haag. Jag menar Martina Montelius.
Martina Haag kanske växte upp med två tomma händer.
Nej, hon växte nog upp i ett... Hon fick mjölk, gräddmjölk till frukost. Mm. Mycket paket på julafton. Och mamma och pappa satt på varsin sida om henne och gjorde franska läxor med henne.
Mm. Men kan det vara om att de tillhörde den estniska kulturadeln?
Ja, det tror jag. Ja. Ja, det tror jag absolut.
Så här, född i den estniska kulturadeln. Ja, ja. Man tänker att alla ester i Sverige är födda i den estniska kulturadeln.
Ja.
Men det är, så kan det inte vara. Jag tänker att det liksom finns någonting, alltså en falsk flärd över ester i Sverige.
Ja, det är sant att Lok och Lok och Haag, ja. eller hon heter Usma. Ja. Skapar en falsk bild av ester.
Ja. Då har vi inte ens pratat om Ines Usman.
Då har vi inte ens pratat om Ines och Andres King.
Ja, precis.
Högerästen som vi kallar honom.
Ja, men du, fan vilken jävla king han är. Alltså.
Andres King. Hatar Andres
mest
King.
Mest känd som Barnjournalens utrikeskorrespondent.
Ja, något kanske Sveriges Television någonsin minst oberoende, vad säger du, vad heter ordet, att man inte är anfrätt av några som helst idéer, minst
alltså ideologiskt
oberoende reporter någonsin.
Ja.
Han var så här, det var Per Ahlmark som hade klätt ut sig till barnjournalen, journalist, pratade om staten Israel. Mm. Och det fruktansvärt hemska kommuniststyret i öst. Mm. Jag hatade ju Andres King.
Ja, men å andra sidan så var väl han då liksom en ensam droppe i ett kommunistiskt hav.
Alltså, det där skulle jag vilja hålla emot.
Ja.
Det finns ju...
Jag säger inte att hela SVT var DDR. Men det var väl inte så här, det blåste inte högervindar.
Nej, men de tv-personligheter som har öppet blivit politiker.
Mm.
Det är alla moderater. Mm. Eller KD. Det är ju
Lars Adaktusson
KD. Mm. Höger KD. Han är ju fan till höger om Genghis Khan.
Ja, visst. Ja. Han är fan till höger om Andres King.
Ja, ja. Det är precis. Andres King.
Säg inte lite.
Andres King dog ju. Och då kunde ju Lars Adaktusson äntligen gå in i politiken.
Mm. Andres King dog ju. Då var det ju så här gamla SS-officerare som bar kistan.
Nej, Andres King var absolut inte nazist. Han var ju väldigt han var ju engagerad i två saker. Ja, jag förstår, men du sköt fel. Det handlar om du hamnar i ett läge där du måste bli tillrättavisad.
Staten Israel.
Han älskade staten Israel.
Mm.
Han hatade Palestina.
Ja, vem gör inte det? Gotta love that state, man.
Nej, men när folk säger att SVT är så jävla vänster. KG Bergström är ju gammal moderat lokalpolitiker. Han har ju hoppat av politiken, men han är ju tidigare moderat hobbypolitiker.
Känner till detta? Mm.
Det känner jag till. Mm. Andres Kung är Andres Kung. Mm. Och så har vi ju Henrikas Järrel.
Just det.
Den gamla, otroligt trevliga tv-lån.
Han satt så här, i det här programmet. Vad hette det programmet där han satt med Åke Wilhelmsson och...
Pratade kvadrat, eller?
Nej, det var något att det var tre personer. Ja. Och det var inte det här programmet när Jörn Donner och Kristina Lugn och Bert Karlsson satt och rökte, utan det var ett annat program. De satt i tre stolar. Mm. Vad hette hon? Ja, det var... Jag tror det var... Henrikas Järrel, Åke Wilhelmsson och...
en kvinna.
Ja, det är så hemskt att man inte...
Karin Flack?
Nej,
Anita Schulman.
Karin Flack-ish liksom.
Anita Schulman?
Nej.
Någon annan.
Någon som heter Bibi kanske. Skitsamma.
Birgitta Sandstedt?
Nej. Vi kommer nog inte längre.
Henne har jag supit med ihop en gång.
Fan vad härligt. Ja. Mm. Nej, men där har du en poäng. Mm. Och så plus att det kanske att man tänker väl kanske inte att Mats Knutsson är så här super VPK.
Han känns inte VPK.
Nej.
Nej. Men, och han den här ekonomijournalisten på SVT som ser ut som Boxer Robert. Vet du, hans ekonomijournalist SVT. Han han är ju inte ens sosse.
Nej, men ekonomijournalister generellt. Nej, men nu pratar vi också, nu blandar vi lite nutid och dåtid.
Ja.
Jag tänker mer tidigt 80-tal. Så, mm. Ja, men det är klart att det fanns väl säkert folk som röstar på Folkpartiet på SVT. Så, men i och för sig, eftersom du var VPK-are så du är klart att du hatar Anders Kring.
Ja, det är klart jag gjorde. Mm.
Men... Vem inom rörelsen hatade inte Anders Kring tidigt 80-tal? Där satt han och proklamerade sin kapitalistiska smörja om att den utsugna arbetarklassen inte hade rätt att göra världsrevolution. Och att fascismens ansikte, oavsett om det visade sig i Sydafrika, Chile eller Israel, som ockuperade palestiniernas områden. Oavsett vad han sa så bemöttes han med applåder från svenska näringslivstoppar och estnisk kulturadel.
Ja. Hurraropen ekar hela vägen in på Handelshögskolan, både i Stockholm och i Göteborg.
Fyra meter.
Du, Anders, nu är jag ju supernyfiken.
Ja.
Har vi några patrons?
Ja, har vi. Två nya. Jag bara säger, Björn Jalkeby låter som en popstjärna, tycker jag.
Björn Jalkeby,
ja, låter det, som en popstjärna.
Det låter som en popstjärna, ja. Och det låter som att han var en del av den svenska indievågen.
Verkligen.
Men han var inte från Skellefteå.
Nej, han är från Borlänge.
Är det, ja. Björn Jalkeby, ja.
Björn Jalkeby låter så mycket som en kille med långt perfekt, som en hårgardin, bra tolvsträngad, stålsträngad gitarr och jävligt catchy refränga. Skrivit en del låtar upp med Andreas Mattsson.
Ja, och det är kul att hans band heter This Wild Growing Forest.
Ja, precis. Lite amerikana, lite svensk, Bob Hund Indie.
Precis.
Och lite melodiös hårdrock också. Ja. De hade ju en hit med...
Han var lite inspirerad av Black Sabbath faktiskt.
Ja, exakt, de hade ju en hit 93 med... Nej, förlåt, 2003 med Take This Train... Take This Train to Lappporten.
Okay,
som det var som en rolig lek med svenska och engelska, som en sån jävla landsplåga. Lite som Pontus Amerikanernas God morgon Columbus.
Just det. Men det var den Take This Train to Lappporten hade ju det här lite så här lite groviga.
Ja.
Alltså där. Mm. Take this train to Lappporten.
Yep.
Take this train all round.
Yep.
Take this train to Lappporten. I'm gonna meet you there. Na 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 na.
Du vet att de tog demotejpen och så åkte de till Kungsholmen. Du kan fortsätta med sig pratar. Jo, de tog demotejpen till den här låten och åkte till Kungsholmen och knackade på Stina Nordenstam och frågade om hon ville lägga kör. Hon svarade med två örfilar bara, tish, tish! Så fick Björn Jalkeby loma iväg.
Två snabba lavetter.
Två snabba lavetter.
Som han då sen satt och sköljde ner, liksom, så här, sköljde ner sina sorger, sina bedrövelser på något ölhak på Carmen.
Ja, han gick till Carmen. Sen ramade han in lavetterna och satte upp dem på studioväggen. Så ringde han Pernilla Andersson som la klockren.
Ja, fy fan vad gött. Och sen blev det så här nästa skiva.
Ja.
Då blev det så här alltså, rosenröda kinder.
Ja.
Så här, plåta dem
med en gammal
så här, du vet,
Instamatic.
Var en filmkamera. Liksom.
Ja.
Alltså 36 rullar liksom.
Mm.
Och sen så liksom förstorar de bilderna och så la de så här, så blev det som en så här rosenskimrande kind. Och så på vände man på LP:n eller CD:n då som det var. Så var det andra kinden.
Just det.
Ja.
Just det. Björn Jalkeby, han var ju också tidig med, han var ju Instagram tidigt.
Mm.
Och han hade ju också den här appen på telefonen Hipstamatic.
Mm.
Som får bilder och ser lite gamla ut.
Jag
gick runt och tog bilder och sen så, det blev bra många gånger. Han tog en bild på sin flickvän bland annat när de var uppe i Borlänge på en sommaräng sådär. Tog en bild lite snett. Tänkte han så här, fan, kanske borde bli konstfotograf.
Den bilden så kände, den flög,
tyckte han.
Men han har väl alltid varit intresserad av det där som är runt omkring musiken.
Björn Jalkeby,
ja. Men omslag och artwork och sådär. Ja, man liksom, fick man ett, liksom ett kort eller ett brev eller någon så här promotion-grej från Björn Jalkebys band, This Wildly Growing Forest. Då visste man att det här var ju fint. Liksom.
Ja.
Han hade ju så här, antingen suttit och pysslat själv. Tyckte det var kul att sitta med skalpell och skära ut lite och ska för gubbar och figurer och så här, jobba med collageteknik och så här, gamla veckotidningar.
Ja, precis. Han har en idé om att han skulle, lite som Lasse Liljendahl gjorde med Viking Line loggan, så skulle han skära ut sitt namn så att det bara blev Örn Jarl kvar. Att det var någonting med det där, tyckte det var så briljant. Så han testade det på lokaltrafiken i Dalarna, bara skylta Örn Jarl. Flög inte jättebra.
men han lade i alla fall ut 150 000.
Ja, 150 000. Ja. Det var precis brytningspunkten från CD-skivor till streamat. Så det var ju de sista 150. Så han har inte haft 150 000 på kontot sen dess.
Nu har han ju
tydligen uppenbarligen kommit på Grönqvist igen eftersom han har gått in som Patreon.
Ja, det är så jävla skönt. Men han bor ju på en bondgård utanför Borlänge.
Japp.
Åt Roma Alpinhållet.
Japp.
Så det har ju varit väldigt kul för honom.
Kul att... också när han kan gigga på Roma Alpin, köra afterski.
Ja, precis. Och det han bangar ju inte.
Nej.
Och köra Take Days Train to Lapporten. Spela 3-4 gånger på kväll. Men, och sen så blandat med Sweet Home Alabama också.
Japp,
lite Guns N' Roses. Det har han inget problem med.
Precis.
Men det är också fint med på den här gården så har de ju inrättat uthuset. Till en liten stuga, alltså den är ju uthyrd hela vinterhalvåret.
Ja.
Alltså för att det är ju så här 250 meter till Romme.
Ja.
Romme. Och så att han det är ju halva deras inkomst.
Men det är roligt för att alla vet ju att det är för att det är 250 meter till Romme, men Björn tror att det kanske beror på att det är han som hyr ut stugan.
Exakt, lite grann så att hans instakonto som är, han tycker det är rätt stort. Det har liksom 2484 följare.
Men då följer han också 2600 personer.
Exakt, han är en sån som så här,
följer tillbaka.
Ja, precis. Men så det visar på en sån humanist. Ja,
verkligen.
Men det är också, men de lever ju också på hans frus textillärarlön.
Japp.
Eller hur?
Ja. Men i alla fall, välkommen Björn. Till som Patreon till 4 meter. Vi är jätteglada att ha dig ombord. Välkommen också Levent Ösoy. Jag ber om ursäkt Levent, men jag är dålig på Levent kan jag, men när Z och S kommer, då vet jag aldrig, blir alltid osäker. Ösoy eller Ösoy, men Levent Ösoy.
Jag blir väldigt glad. Men jag tänker ju att, alltså, jag tänker att det är en ungrare.
Ja,
men
det kan också vara en kille från Turkiet, va?
Ja. Men Levent drar väl mer åt att det är liksom en lite kristet namn. Man var så fräck.
Ja, ja.
Men Ösoy, det skulle ju mycket väl kunna vara turkiskt efternamn.
Mm.
Det kan ju också vara så.
Kan det vara en kurdisk kille? För många kurder är ju kristna.
Ja. Vi säger så här. Mm. Den här killen, han har kämpat i bergen. Hans föräldrar kämpade i bergen.
Ja.
Men nu har han funnit en fristad i Sverige.
Ja, det har jag gjort.
Och det är roligt med honom. Att han är en av få kurder som inte är socialdemokrat.
Precis.
Ja. Då liksom när kurderna kom till Sverige på 80-talet fick de i partiboken en även i princip.
Ja, verkligen.
Men han sa...
Vad heter han? Nalin Pekgul stod och delade ut dem nere i Trelleborg.
Ja, precis. Ja. Och de hade delat upp sig. Så några stod i Arlanda, några stod liksom i båten i Trelleborg. Mm. Men han ville ju välja själv. Så han gick ju tidigt med i Miljöpartiet.
Ja.
Ja. Och jag menar, fortsatt att liksom hålla den gröna fanan högt egentligen hela tiden, och det är, ska jag säga om Levent, att han är ingen medgångssupporter.
Verkligen inte.
Nu när de är ner och tassar på 4%-spärren,
ja,
han är ju mer miljöpartist än någonsin. Ja. Han är som en Östers IF-supporter.
Exakt.
När de är ner och liksom dallrar på sträcket mellan Superettan och Division 1 Södra. Då hejar de som mest liksom. Det är East Front.
Det där har jag aldrig upplevt.
Nej.
Alltså någon gång har jag AIK åkt ur, men då har man ju skitit i dem ett tag.
Men då AIK kommer ju alltid så här 3-6.
Ja, det är som Malmö FF. Ja. Kommer ju alltid 1 eller 2.
Exakt, precis.
Men Levent, han håller han på Öster eller?
Nej.
Vad håller han på?
ÖSK.
På vad?
ÖSK. Örebro.
Han är örebroare, såklart. Ja.
Så att han är en del i den talrika kurdiska diasporan i Närke.
Ja.
Men också superaktiv i Miljöpartiet.
Ja.
Sitter som ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Örebro.
Mm. Han håller lite, jag vet inte om vi kanske outar honom, men eftersom han stödjer en så pass subversiv podd, en gränsöverskridande podd som det här är, så tar han igenom politisk risk. Att han skulle kunna fnissa åt något skämt som inte verkar funka, liksom inte passar.
Nej.
Särskilt i dessa tider. Så
men det var därför han valde att gå med efter det att jag hade haft min rant om Bianca Kronlöf.
Ja.
Så känner han att men nu kommer det inte vara någon sån här, nu kommer det inte finnas någon kritik mot den rätta läran, mot, alltså mot omställningsrörelsen, att vi måste liksom, vi har bara en planet och vi måste vårda varandra som människor och att det finns ett patriarkat och så.
Då vet inte han att vi har ett specialavsnitt coming up om 2 veckor om Maria Sveland.
Exakt, så att det kan bli så att Levent nu går ur och sen går han in igen efter det. Ja. Alltså. Men det är nästan så att vi skulle skicka pushnotiser till honom så här. Nu kommer lite kontroversiellt innehåll, så får han gå ur och så får han gå in igen.
För jag måste säga det angående det du just sa. Det är ganska vanligt att våra patrons går in och sen så blir de hyllade av oss. Sen går de ur.
Är det så?
Ja.
Men du, det där är ett beteende som, det har jag ingen respekt för alls.
Nej, det är absolut inte ett 4 meter beteende. Det är som inte, jag tycker man hänger i åtminstone 3 månader.
Nej, men i 4 meter gänget, är man en riktigt 4 meter head, då är man lite långsiktig tycker jag. Då sponsrar man det här med en avsikt.
Exakt.
Det finns kärlek i botten. Det här liksom visar ju bara på någon slags narcissism.
Ja.
Att man vill att ens namn ska nämnas och sen kan man gå ur. Det som är kvartalspolitiken eller som det här popularitetstävlingen på Instagram. Liksom, flest likes vinner och sådär.
Ja,
nej, det där tar vi avstånd från.
Och det kan bli så att vi kommer bli lite mer hårda, lite mer som Kristina Lungs pappa.
Mm.
Att vi liksom då och då bara nämner vi inte en Patreon. Nej.
Men det kan vara så här, att, eller jag tycker det är så här att håller man på så där, då kan man dra.
Ja.
Då vill inte jag ha med de personerna.
Nej, jag tycker inte.
Och sen kanske någon som säger, ja men jag ville supporta men sen så fick jag inget jobb, bla bla bla. Och det är full respekt. Men gå inte in då.
Nej.
Gå inte in i ett åtagande du inte liksom tror att du kan leverera.
Och sen så kanske någon är missnöjd med liksom vad vi kom fram till, men het inte Björn Jalkeby då.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det okej om jag berättar om, jag har haft lite rättshaverism i mig den här veckan.
Ja.
Får jag dra det?
Men kan det vara så att jag har ett gult och ett grönt kuvert?
Ja, men jag tänkte nästan det. Men jag tycker bägge är så jävla bra. Men,
jag kan säga så här att du får ta en.
Ja, men tar en. Då tar jag hissen.
Ja.
Jag tar hissen.
Är det hissen igen?
Ja, det är hissen igen.
Okej,
okay. Ja.
Men det är hissen i ditt hus här?
Ja.
Ja.
Men vi har ju haft problem med hissen. Jag har varit mycket giddig med den där. Och vi har haft, på nyårsafton satt ju vår granne som är 83 år fast i flera timmar. Han skrek in, jag ska ha nyårsafton också.
Ja. Och så var det här matbudet? Eller?
Nej, det var tidningsbudet.
Tidningsbudet,
Slapp att ta hissen tycker jag när det är 3 våningar med tidningsbud. Men det gör han.
Tidningsbuden tar alltid hissen.
Ja. Han tog hissen och han körde ju också taxi Uber.
Ja.
Uber-taxin stod olagligt parkerad så jag stod utanför och väntade om när P-lisan skulle komma, vilket hon också gjorde.
Men det minns vi från det klassiska avsnittet, vad heter den? Det döpt efter hans förnamn tror jag.
Jag kommer inte ihåg vad han heter förnamn, men det får man gå in och kolla. Hittar du ett förnamnsavsnitt så är det. Vilket fall som helst så har de lagat hissen nu och den funkar skitbra. Men det är några innerdörrar som ska som är som en slags dragspel som ska dras ut automatiskt. Och de där är inte skyddade utan de kan spärras. Och det hände nu när min dotter flyttade hemifrån för en vecka sedan. så hade de packat hissen full, vi körde några lass. Och sen så sista lasset, det var också det lasset där de mest essentiella flyttsakerna var. Typ så här, hennes necessär, glasögon och sånt där låg. Då hade en väska vält så den spärrade den här dörren som åka upp. Och då är hissen hjälplöst fastnad. Det finns liksom ingenting en dödlig person kan göra åt det om man inte är hissmontör.
Ja, men okej, ni hade packat den helt full. Mm. Och sen så hade den väska vält och liksom öppnat innerdörren lite då, eller?
Den hade lagt sig på ett sätt som gjorde att när innerdörren öppnade så spärrades den.
Ja, ah, okej. Okay.
För det är som ett dragspel som... Och så då bara stod den och slog. Så. Ah. Och då, det hade varit så lätt... Om jag bara kom in i hissen och petade undan den där så skulle det... Men just då, jag är utanför och det är en ståldörr här. Just den är det. Låst.
Så. Och den står bara så.
Ja, och det finns bara en enda människa i hela världen som kan lösa det. Det är Kones servicetekniker. Mm. Ah. Så då ringde min dotter, och hon är ju myndig och vuxen, hon får sköta det själv. Ja. Då ringde hon till Kone sa hej, ja, det här har hänt. Mm. Och då sa Kone, okej, men avtalet med er hyresvärd ser ut så att arbetsorden måste komma direkt från hyresvärden. Den här var på en söndag eftermiddag. Mm. Och då sa det stort journummer där, ring journumret. Då ringde hon journumret och det svarade, jag tänkte de svarade ju inte ens. Men de svarade en kar. Han var så jävla arg på henne. Mm. Han sa så där, tänkte, du får fan lösa själv. Han sa inte, men är du så dum så du packar hissen med saker, då får du skylla dig själv. Mm. Jag tänker inte hjälpa dig. Men, alltså, jag ska ju flytta. Det är därför du läser själv. Så. Mm. Men jag ska ju flytta. Jag har flyttlastat in. Jag är jätteläsen. Ja, men jag tänker inte ringa till Kone. Kone får ringa mig. Så han. Så la han på. Och jag såg istället. Vet,
men vem var hon pratade med då?
Då pratade hon med hyresvärden.
Okej, okay, ja.
Och jag stod i brevet och jag blev redan där svinförbannad. Mm. Fruktansvärt arg. För jag kände så här, det där är sånt jävla översitteri. Mm. Liksom, ja, hon har gjort fel. Och så säger han också, du får ju naturligtvis betala för den här uttryckningen själv. Mm. Det fattar du ju.
Ja.
Jag förstår det. Jag bara, det får du göra. Så försökte hon ringa till Kone igen och förklarade, du måste ringa till värden. Mm. Och så det tog ju många timmar. Till slut så hade hon ringt till värden. Och klockan så här 23:20 kom en hisstekniker. Och vi fick ta tillbaka halvändes flyttlas in i lägenheten och köra ut i dagen därpå. Jag var så jävla arg på den där hyresvärdskillen när han satt i jourtelefon. Mm. Så jag skrev ett ganska, du vet, som man kan göra när man också kan skriva. Man lägger all vrede mellan raderna.
Mm.
Och tryckte in ihop ett jävligt snärtigt.
Mm.
Och du vet, man är så arg så man darrar när man skriver. Det var mycket så här, jag ser helst att du ber personligen om ursäkt. Och jag tycker också att det hade räckt med detta att hon betalar för utryckningen. Det är rimligt, men det är inte rimligt att få en utskällning.
Mm.
Bla, bla, bla. Och så skickade jag iväg det och så tänkte jag, nu blir vi fan vräkta. Fick ett otroligt trevligt svar från den här killen. För jag skrev också direkt till hyresvärden och sa er... person som jobbar, det är ett stort företag. De är jättemånga anställda.
Är det de som jobbar där, är det de som äger fastigheten eller är det, här,
det är anställda?
Finns det ett företag som är som serviceföretag för
fastighetsskötsel? Nej, det är fastighetsägaren.
Det är fastighetsägaren.
Men det är en stor fastighetsägare, en jättestor fastighetsägare. Samma person svarade. För jag hade skrivit info@ och det var väl han. Och han bara, oj, det var jag. Jag ber verkligen om ursäkt. Men det har ju varit väldigt mycket problem med hissen och det här samtalet kommer hela tiden. Saken är den att jag var på semester. Jag förstår inte hur jourtelefonen kunde koppla till mitt hemliga nummer.
Okay.
Och jag befann mig dessutom i en ganska usel privat situation när samtalet kom.
men jag kan tänka mig att det vände lite för dig där.
Du vände inte lite.
Nej.
Det vände jättemycket.
Ja.
Jag blev helt så här varm i hela kroppen.
Ja.
Så här ska jag säga, jag befann mig dessutom i en privat sett ganska usel situation.
Även om det är liksom en liten vit lugn, så det spelar inte så stor
Nej.
Roll.
Nej, alltså, och jag fick faktiskt inget vredesutbrott, även om det kan låta så.
Nej.
Jag ber ställa jättemycket om ursäkt för det här. Jag ber verkligen om ursäkt. Mm.
Men du, fan, okej. Okay. Men vad svarade du då?
Ja, det här var det bästa svarsmedel jag fått. Jag ber om ursäkt. Jag förstår, jag hade nog reagerat ännu starkare än dig om jag hade varit ledig.
Okej, okay. Så det var verkligen så här ursäkternas battle of the ursäkter.
Okej, okay, guys, stop sucking each other's dicks.
Ja, precis. Get a room.
Get a room.
Get an elevator and make it stop. And do things in there you wouldn't have done out in the normal society.
Hej, jag och min hyresvärd... tryckte på nödstopp i hissen för att ha lite sexuellt umgänge. Nu har vi fastnat här. Ja, det får ni lösa själv. Jag ringer till hyresvärden. Det är han svarar.
Alltså, han är i hissen. Ja, det får du lösa själv.
Ja, men det är jag. Det är vi.
Ja, förlåt. Men du, men fortsätt stimulera mitt anus medan vi pratar. Men fan, vilken mail bonding kärlekshistoria det blev.
Ja. Ja. Det är jävligt fint. Man känner också en sympati med någon som är på semester och befinner sig i en usel privat situation. Och så får man nästan samma. Hej, ni har en väska väl till hissen och den går inte upp, kan inte du?
Ja.
Nej, det får du lösa själv. Jag skulle kunna uttrycka starkare så. Ja. Om jag befann mig i en usel privat situation. Ja. Jag var nyfiken på vad det var för usel privat situation som den här personen befann sig i.
Ja, men det var väl antagligen att hans fru ville separera eller att hans barn hade
knarkat
eller kört rattfulla eller något stök eller bök.
Ja.
Att hans mamma vägrade se honom för den han verkligen var.
Ja, något sånt.
Kan det vara något sånt?
Kan det också vara att han hastigt skulle röra sig genom rummet och råkat sparka i tån i barnet på en.
Men om man börjar använda det som så här, om man så här slår i lilltån i en utskjutande, liksom ett utskjutande bordsben, så här. Jag befann mig vid ett tillfälle i en sån usel privat situation. Jag hade fått en enkelstöt.
Korvstolen, på landet.
Jag befann mig i en livskris.
Det är verkligen definitionen på en harmonisk människa som hamnar i en livskris av en enkelstöt.
Ja, jag satte mig. Jag fick liksom ena punkhyllan precis på cykelramen där lite grann. Det gjorde lite ont där. Det var ett trauma. Det var ett trauma för mig, ett livstrauma.
Romanen Mitt livs mörkaste ögonblick av Jesper Röndahl.
Jag var mitt inne i ett folkmord. Va? Så här, ja, nej, förlåt, jag menar jag skar mig på en bit papper. Ja. Jag var just utsatt för ett brott mot mänskligheten. Va? Vad var det som hade hänt? Det var en kille som var, han snäste om mig lite grann. Han snäste om mig lite grann i en butik. Eller vad då? Snäste han av det? Nej, men det, liksom, jag tyckte inte att han var så trevlig som han kunde ha varit.
Men alltså, jag kan ju få, jag är ju som jävla rättssavrist kan jag säga. Jag går nedåt ut med hunden sent ner i parken, så gick jag upp här. Och så kom en Merca åkande från samma parkering. Och han svängde ut och höll på att köra på mig. Jag stannade och backade och han stannade och sen så, det var inget övergångsställe, jag hade bara gått rakt ut i gatan. Och då tittade han jävligt ilsket på mig och så åkte han vidare.
Ja.
Och då började jag så här, jag skulle ha släppt hunden, slitit upp dörren, slitit ut honom ur bilen och kastat ner honom i parken. Mm. Så arg blev jag. För att han tittade på mig för att jag gick rakt ut i gatan. Så att den usla privata situationen, hade det varit jag så hade den usla privata situationen kunnat varit att det ringde på min telefon när jag var ledig.
Ja. Men jag har ju till och med gått i terapi för att jag är en sån rättsövrist.
Ja.
Ja. Men ska jag berätta en liten solskenshistoria som hände då för några veckor sedan. Kör i min bil med Fred i baksätet. Han sover väl typ eller så. Så kör jag runt i Hägersten, eller Aspudden kan man säga. Kör runt mest. Cruisa lite grann. Ja, det är väl mest för att få honom att sova, tror jag. Jag är mellan möten och kommer på en ganska smal gata. Och sen när jag liksom kommer upp mot korsningen där liksom andra gatan sluter upp, så kommer en bil och liksom ställer sig där liksom så här motsatt håll och tutar på mig.
Nej.
Och så bara så här, vad fan tutar du för? Jag tror, det är inte enkelriktat här. Det är en smal gata, men jag tror inte att det är enkelriktat. Och så då tittar jag på honom lite grann och så vevar jag ner och så tänker jag att nu ska jag lösa det här på något trevligt sätt. Eller försöka vara liksom lugn. Lugn nu. Och så vevar jag ner och så frågar jag så här, får jag inte köra här eller? Så vevar han ner också först då, och så frågar jag, får jag inte köra det här eller vadå? Inte arg, men inte jätteglatt heller. Och så säger han så här, nej förlåt, jag kom åt tutan bara. och då blir jag så här, ha en bra dag. Allting för, liksom, när all liksom, passiv aggressivitet försvinner och all aktiv aggressivitet också försvinner på en mikrosekund.
Det är så
bara,
jävla.
Det var liksom, Men det var ungefär samma sak som hände när du fick ditt svarsmejl. Man blir bästa kompis med den som man liksom nyss har velat sparka i skrevet.
Men på något sätt så tror jag också att man i det ögonblicket dör lite inombords. Det är någon energi som bara vänds in, den vänds mot levern, hjärtat eller njurarna och dödar dem lite.
Men en människa som lever fullt ut fortsätter ju sin aggressiva rant. Eller hur? Även om den andra bara men du ska fan ändå, ge fan i och tuta då!
Ja, fast tutan på en bil, den är ju så odynamisk. Alltså, tutan på en bil kan ju du kan ju bara tuta om du är svinförbannad.
Mm.
Du kan ju inte tuta, det finns ju inte, det skulle finnas så här två tuter. Arg tuta, glad tuta.
Det där kåseriet har nog ingen skrivit.
Nej. På våran bil är det så att man tycker...
Nu blir du arg på mig för att jag liksom påpekar att du kommer med en
ett oskrivet kåseri.
Nej, men att du kommer med en spaning som folk har haft innan.
Fuck you. Fuck you.
Men jag tutar faktiskt...
Jag har aldrig hört den spaningen innan.
Du har inte det?
Nej,
på riktigt?
Helt ärligt. Aldrig.
Nej. Jag har nog hört den 3-4 gånger tror jag.
Ja, men du har ju också hoppat mycket mer med stand-up och varit mycket på så här rookie-klubbar där folk testar sånt som inte flyger.
Jag har också läst väldigt mycket kåserier.
Ja, kåserimannen.
Red Top, R-mark, Cello. Men vad heter det att... Nej, men jag... när någon... För att använda ett aktuellt
Red
exempel.
Top.
men när jag står bakom någon... Mm. I trafiken och det blir grönt och den personen inte kör, då kan jag tuta.
Då
tutar jag utan att jag känner minsta lilla stress.
Mm. Det är bara du wake up call.
Ja, ett wake up call. Ja. Så där tycker jag ändå att tutan, hur arg den än låter, den fyller en funktion. Men i övrigt så nej.
Jag berättade om den här väkten Uber-chaufför som hade somnat vid en rondell.
Nej.
Rondellen som är nere på vid Pontonbron nere vid Skanstull där. Det är inte rondell. Då måste man stanna för väjningsplikt. Mm. Då var det en Uber-chaufför som bara satt och hade somnat. Vid rondell. Alltså du stannar ju i en sekund.
Ja.
Så du satt en jättelång kö och så en så här Toyota Prius eldriven. Ja. Satt en kille och sov. Jag tror han var död.
Men var det så att det stod en hel rad bilar bakom och bara...
Men folk tutar ju inte. Okay. Tutan är så aggressiv.
Oj.
Så att det var någon längre bak tutade. Han var satt sig. Jag tänkte, han är dött. Nu har han ju fått en femma.
Satt du
en
bil?
Tia. Nej, jag promenerade. Så jag tog två fjärdande steg ut, knackade på rutan. Han tittade upp. Och så skakade han av sig det här. Och så åkte han vidare.
men det säger ju en del om prekariatet. Eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Så för att runda av så vill vi uppmana alla liksom att stå för en mer, liksom, vad ska man säga, en mer humanistisk... arbetsmarknadspolitik.
Verkligen.
Och det gör du ju genom att rösta med hjärtat till vänster.
Ja, precis.
Fan, det här gick emot
min övertygelse. Du fuckade ur mig nu. Så
du tänkte så här, menar det här nu?
Det var som att gå på det där golvet.
Har de blivit vänsterpartister? Och så helt plötsligt så, bara, så drar någon i spock. Och så den här flygande mattan. Rakt ner och du bara, det var en hisnande upplevelse. Men han bedrog mig.
Han irrade in i det ideologiska lustiga huset. Ja. Och det var bara...
Men sen vill jag också säga en sak till. Det där jag sa innan att jag inte ville ha folk som bara vill vara Patreon en vecka.
Mm.
Jag menar inte det.
Mm.
Alltså jag vill ha alla Patreons. Av olika skäl. Dels för att den veckan, den lönar sig också.
Ja.
Och det blir roligt med namn och riffa på namn och så. Så att alla ska vara med. Men gå helst inte ur då.
Nej, men alltså gå hellre in med $0.
kan man inte.
Prova att gå in med $0. Vi vill riffa på namn.
Så här, och har ni inte Patreon så du kan skicka ett sms. Nej, men...
Heter du något? Smsa det.
Ja, precis. Det slutar med att vi sitter och riffar på namn som vi bara har googlat. Har ingenting med podden att göra alls. Sen en grej som vi ofta glömmer, det är att vi berättar att den här podden är klipps av Marcus Blomgren.
Ja.
Mm. Det är vi väldigt tacksamma för.
Ja.
Han är Uddevallas finaste poddklippare.
Yep.
Eller kanske Västsveriges.
Lyssna på hans podd också.
Ja.
Som är, det handlar om det nya streaminglandskapet och tv-serier. Vad ska vi se på?
Ja.
Eller heter den Vad ska jag se på? Vad ska vi se
någonting
på?
Som, googla på det. Och den gör han tillsammans med sin tjej.
Yep.
Och jag tror de har ett Patreon-konto också.
Ja.
Ja. Gå in och stötta dem också.
Mm. Mm.
Ja. Om du stöttar 4 meter, gå in och stötta dem också.
Men om du stöttar 4 meter så stöttar du indirekt också Marcus, eftersom stor del av de pengar som vi får in går till Marcus.
Sant.
Så, det är...
så stötta framförallt, vi kan avsluta med stötta Marcus Blomgren på något sätt.
Och om ni ska stötta oss, då är det patreon.com
/4meter. Jag heter Fritte Fritsson med Sveta S på Instagram och Twitter.
Och jag heter Anders Sparring på Twitter och Anders Thorsson Sparring på Instagram.
Och vi heter 4 meter.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.